Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du kommer inom bara en minut att ha tilltalat mig bror.
Nej. Man kan tro det, men nej.
Är det sant?
Det är sant.
Är du inte en brorsägare?
Jag är en brorsägare, men inte till vem som helst.
Ah, okej, okay, måste förtjäna det.
Jag säger jag bror, då är det någonting lite extra. Det tar nog lite mer än några minuter.
Ja, många gödslar ju med bror.
Ja, nej, inte jag.
Nej, nej, det är väl bra.
Men jag använder det effektivt. Mm. Jag kan också använda det i i andra sammanhang. När jag är så här, om någon gör någonting. Om jag och min kompis Bära spelar en reaktionsvideo och vi reagerar på typ Lyxfällan, och så är det någon som säger att jag kan inte få jobb för att jag har inte betalat min mobilräkning, så jag kan inte ta emot några samtal, då kan jag bli så här, brud. Så. Men jag slänger inte.
Så det är antingen folk som förtjänar det eller folk i Lyxfällan.
Ja, lite så.
Du lyssnar på en ny säsong av Fördomspodden. Finns inte mycket nytt att säga om det. Jag heter Emil och ger kända svenskar chansen att äntligen få bemöta hela svenska folkets fördomar om dem. Idag handlar det om Anis Don Demina, 28 år, född i Sundsvall men framförallt uppväxt i Jordbro söder om Stockholm. Han var bara tonåring när han började som rappare och DJ och gjorde sig ett namn i städer som London och Dubai. Men i Sverige utvecklades han till allmängods från 2018 och framåt när han skrev ett skivkontrakt och uppträdde med Samir och Viktor i Melodifestivalen. Det blev snabbt ett par framträdanden till i den så omtyckta tävlingen, och musikkarriären har hela tiden löpt parallellt med annat mångsyssleri, såsom en våldsamt populär YouTube-kanal, deltagande i Let's Dance och ett gig som Per Lernströms sidekick i Idol. De flesta minns kanske också hur han med covid-buller och covid-brak tvingades lämna rollen som programledare för Musikhjälpen nu i december. Jag vet inte om det är rätt att även beskriva Anis som influencer, allt är ju lite luddigt med det där, men det känns i alla fall inte vansinnigt fel. Avslutningsvis har han också en egen podd som heter Då är vi igång. Du är inte mycket av en simmare, men varje gång du går förbi en pool får du alltid såna jävla panikcravings att göra bomben, att du fyrar av ett Ozzy Osbornskt all aboard skrik, kastar av dig plagg efter plagg samtidigt som du springer fram till poolkanten och går Hiroshima på ytspänningen.
Nej, alltså jag kan tycka det är skönt att simma. Jag kommer ihåg att jag var liten någon gång och försökte gå ner i vikt, alltså när jag kanske var typ 13-14, och då var det någon som sa till mig att när man simmar så tränar man alla muskler samtidigt. Och då gick jag och simma på typ Eriksdalsbadet. Mm. Men jag är ingen supersimmare, skulle jag inte säga.
Ja, men du gillar väl att göra bomben då?
Nej.
Det känns som att killar som gillar att göra bomben.
Ja, men det är väldigt grabbigt att vilja göra. Åh, vi gör bomben.
Jag säger inte att det är en komplimang.
Nej, jag är inte den. Jag är lite mer av en pensionär, ja, som njuter av att vara i vattnet, skulle jag säga.
Ja, så du gillar att simma då?
Ja, men det har sin skärm. Beroende på så här, det beror på vart. I ett kallt svenskt skärgård, nej. Inte kanske, de inte ser heller vad det är man badar i, och det finns risk att det är bajs där från avloppen som det var i somras. Ja, men så, på öppet hav utanför Dubai med Dubais skyline till mitt förfogande, där vattnet är kristallklart och inga hajar. Mm. Där är det jävligt trevligt att hoppa i.
All Ett av singellivets största problem är när du råkat göra dig skyldig till en riktig drakskitning hemma och tänker att det där kan du städa upp lite senare, du väntar ändå inget besök. Men så sugs du in i en halvoplanerad utgång med tillhörande obligatoriskt halvoplanerat hemsläp. Och när du sätter nyckeln i låset till lägenheten så slår det dig att du tyvärr alltjämt har en drakes kvarlämningar på ditt toalettporslin. Och hur jävla många gånger du än bränner dig på den här elden så blir det aldrig bättre.
otrolig frasering på det här. Jag är först och främst inte ett fan av hemsläpp. I alla fall inte på senare dagar. Men jag är en jävel på att gå och bajsa. Mm. Jag bajsar 4 gånger om dagen.
Drakskita.
Alltså riktigt så håll käften skära som vi säger.
4 gånger om dagen?
Alltså jag bajsar typ...
Är något fel på dig?
Det kan vara. Men inte alls så länge sedan så hade jag besök hemma. Jag har lyxen att ha gäst-WC. Alltså jag har 2 badrum.
Åh, jävlar.
Så jag har 1 fullskaligt badrum och sen en gästtoa med bara en toalett. Liksom. Mm. Men då hade jag besök och så hade det sovits över och så vaknar vi. Och så jag gör min business på morgonen och det är den som är liksom som bastantast. Okay. Så jag hade lagt...
Bara gå in och kör och jag var cementblandare.
Så, riktigt så, centrifugbajs. Men, fan vad grafiskt. Men i alla fall, jag gick och gjorde min grej. Och sen så, det var ganska tidigt. Och vi hade inte sovit så mycket. Alltså det var liksom inte läge att gå upp. Utan det var bara, gå och gör min grej som någon. Mm. Så jag gör det. Och sen, och jag är så trött så att jag tittar inte efter... Vad är status? För ibland kan det vara att man måste göra lite efterbearbetning i toaletten. Men det är ju så trött så jag gör inte det. Jag går och lägger mig och somnar och så vaknar vi igen efter några timmar. Och hon bara, jag ska på toa. Och då slår det mig. Jag bara, fuck. Jag bara springer upp. Och så hämtar jag en toarulle och så låtsas jag att toalettpapper var slut. Men det var lugnt. Det behövdes ingen efterbearbetning. Men det var ett sånt tillfälle.
Ja, men bra ju. Då var ju det här inte alls så dåligt. Nej.
Men det var en vis man som sa till mig en gång att den som tycker sex är skönt har aldrig varit jävligt bajsnödig. Och jag säger inte att det han säger är sant, för att han kanske bara aldrig haft riktigt bra sex, men det är jävligt skönt att gå på toa.
Ja. Har du slutat med hemsläp?
Ja.
Hur kommer det sig?
Vet inte. Jag får lite ångest. Ja. Dagen efter.
Varför då? Känner tomhet?
Jag vet inte.
Livets meningslöshet?
Det är bakfylla också. Kombo med allt. Ja. Men... det är lite läskigt.
Du har gått på maskerad utklädd till ett viralt fenomen.
Nej.
Du färdas ofta i bilar där basen hörs över hela kvarteret.
Nej, jag färdas i Uber med AirPods.
Människan som rekommenderade din terapeut till dig har minst 50 000 följare på Instagram.
Nej, han har faktiskt inte det. Det är min kollega Berus. Bara, han hade inte ens Instagram när jag insåg att det här är en rolig jävel, han ska ta med på YouTube. Och nu har han kanske så 20 000 följare som han har fått.
Kämpa på.
Ja, han kämpar på. Ja. Men det var han som rekommenderade Gunnel, hon är legend.
Gunnel?
Ja.
Varför är hon legend?
Ja, men hon är bara så jävla varm.
Bror?
Riktig bror. Gunnel är min fucking bror.
Vad är det som gör henne så jävla bra?
Nej, men hon kommer från en annan tid. Men och hon, jag kan säga vad som helst till henne utan att hon dömer mig, för att det är hennes jobb. Mm. Så liksom mina konstigaste, mörkaste hemligheter.
Om hon dömde dig vore det ju märkligt.
Ja, jag ser det.
Arga terapeuten, man sitter och skäller på dig.
Det är han ju.
Övergår det han lite.
Ja. Nej, hon är härlig. Kära till Gunnel.
Du ska inte ljuga. När Oscar Sia fick erbjudandet om att bli ensam programledare för Melodifestivalen kände du i den censurerade version du kan tänka dig att medge här, jaha, och jag då? Och i den osensurerade version du inte kan tänka dig att medge här, go fuck yourselves SVT!
Ja, men lite så är det ju. Självklart. Den som på, alltså, om det är någon annan som skulle vara i min sits och inte känna så, den ljuger.
Jag hade inte trott på dig om du hade
demokrat. Nej, så är det ju. Och jag hade ju också så här, jag älskar Oscar med en brinnande passion. Jag tycker han är en otrolig människa. Och det vi gjorde förra året på Melodifestivalen...
Ni ledde en deltävling kan man säga.
Ja, men vi gjorde det med bravur. Det var typ mer
det var snack... lite en hit.
Ja, men det var mer snack om oss än deltagarna. Mm. Och det var ändå så här...
Kan man säga en del om deltagarna också?
Kanske. Men vi fick också, alltså så här, det var väldigt många nya program. Det var en nya programledare. Det var så här, Per Andersson och Pernilla Wahlgren. Det var bra folk. Men vi fick, alltså, jag vill väl ändå tro att så här, vi fick, eller jag vet att vi fick väldigt mycket kärlek efter om våran insats, att vi var bäst och bla bla. Sen efter det så gick jag till att programleda Idol och väldigt mycket, och var väldigt mycket på, jag gjorde Let's Dance också direkt efter. Så var väldigt mycket TV4. Så att jag ursäktar ju, eller så här, jag lever ju.
Det är din förklaring.
Ja, för jag frågar min manager, jag bara, varför är jag sämst eller? Varför fick inte jag med? Ja,
Gunnel frågade väl också?
Nej, inte Gunnel. Okay. Men då så sa Robin, att, som är min manager då, att nej, men det är nog det att du har varit mycket på TV4.
Ja, jag har ett bra jobb där, Robin. Det är exakt vad han ska göra.
Han vet, han har koll på det. Men också, jag tycker, jag kollade, det var ju första deltävlingen, var i lördags. Och där, då kollade jag, och jag tycker Oscar är jätteduktig. Och det är ju ett jävla jobb att bära det här programmet, framförallt själv. Det är nog mycket lättare att vara två. Och jag tyckte han gjorde det bra. Men det var ju en del av mig också som gick in på Twitter efter och läste tweets om varför var inte Anis med, det hade varit mycket bättre då.
En ljus stund i ditt liv.
Ja, men lite, jag skämdes lite över att det var skönt att läsa typ. Ja. Men man är ju, det är ju så, man är människa. Sen är det inte alltid jättekul att jobba för SVT.
Nej, om jag får viska. Nej, exakt. Varför är det inte det?
Det är public service. Ja. Mycket regler.
Reglerat, ja. Verkligen. Du förstår att den lilla stunden när nyhetsankare ska chitchatta lite med meteorologen är nyhetsankares stund att visa att de även är människor. Men det funkar för dig, för efteråt tänker du, ja fan, nyhetsankare är ju också människor.
Jag fattar inte. Nej. Jag kanske är för dum.
Ja, men alltså, det, i varje aktuellt sändning så finns det ju en stund så här, när de ska lämna över till meteorologen. Jaha, Per-Erik.
Det var på tisdags förmiddagen. Exakt, som
det
en överviktig ljudet. Ja, jo.
Det finns där för att vi ska liksom göra dem mänskliga.
Jag fattar. Nej, men jag tror jag ser dem som mänskliga.
Du gör det redan i grunden.
Ja,
för att jag, du är som humanist.
Ja, men jag vet också att det är väldigt få människor. Det är ofta jag tänker att folk inte ser mig som människa. Och med det som grund så har man lärt sig att alla är människor. Också sen när jag bodde i Dubai och kunde träffa jättekända människor som French Montana, och man stod och pratade med dem och man insåg att det här är bara en vanlig människa. Han kan inte flyga eller någonting. Han är samma som oss andra.
Du har deltagit i ett test för GBs glassnyheter.
Nej, men jag hade gärna. GB, ring mig. Ja. Kanske finns ett potentiellt samarbete.
Du har träffat Salt Bae.
Nej, man kan inte. Jag har träffat Salt Bae aura.
Ja, jättemycket.
Men jag har också bott i Dubai, men jag har fan inte gjort det.
Ja, just det. Det är där han är, ja.
Ja, delvis. Ja. Han är väldigt... Jag känner väldigt på att jag träffat honom. Ja. Men jag har tyvärr inte...
Vilket misslyckande för dig.
Ja, jag är för sämst.
Får du ta med Gunnel?
Jag måste prata med Gunnel om det. Ja. Men jag hade gärna ätit, jag älskar kött, så jag hade gärna ätit det för honom.
När du och din manager satt i ett möte med Masked Singer-produktionen angående eventuellt deltagande från din sida, och ni bedrev riktigt hård förhandling kring att du skulle få bära premiumdräkten, godisautomaten, snarare än isvargen, så stannade du aldrig upp och såg dig själv och din samtid utifrån på ett sätt som ändå hade kunnat skänka dig viss glädje.
Jag har tyvärr inte varit i förhandling med Masked Singer, men jag hade gärna gjort Masked Singer. Och ge mig vilken jävla dräkt ni vill.
Okej. Där är du inte kräsen.
Nej, jag är ju för fan mediehora. Ja. Min värdighet lämnar jag hemma för länge sedan.
Ja. Ja, de ringer säkert vad det lider.
När de
ingen annan... gör så mycket för TV4.
När ingen annan har svarat, så kommer samtalet.
Ja. Oskar Sia ska tacka nej för. Du har en kompis som åtminstone delvis försörjer sig som meme-konstnär.
Nej, jag känner inte så konstnärliga människor, tror jag. Nej. Som gör det. Vem gör det? Kan man göra det?
Ja, men om någon känner en meme-konstnär, alltså det är nog lättare att försörja sig på det kanske i USA eller någonting. Ja, men
det känns som att om man känner någon som är meme-konstnär, då bor man på Söder.
Ja, så kanske det är.
Det är lite artistiskt, tänker jag. Är det så när man liksom låtsas vara inlåst i en glasbur?
Det är pantomim. Alltså meme, alltså du vet, det här är din grej, känns som.
Aha, alltså man gör memes på internet, exakt. Inte mimar.
Nej, nej, nej.
Aha, ja, men det gör jag nog fan.
Dina initialer ger en god fingervisning om i vilket diagnosland vi rör oss, men för att det ska bli helt rätt gör man ändå bäst i att klämma in ett lite uttjatat och superkraftigt H också.
Jag tror inte jag har ADHD. Alltså, jag har hört att folk kan... Jag har fått fråga, har du då väl ADHD? Alltså så den frågan. Mm. Men jag tror typ inte det.
Det känns mindre så nu när vi har suttit här i en kvart faktiskt än innan du kom.
Jag tänker på Samir Badran. Jag älskar Samir. Det var ett tillfälle. Vi var i Göteborg, vi skulle göra Melodifestivalen. Det här är 2018. Vintern 2018. Ganska exakt 4 år sedan. på typ veckan. Och då så sitter vi på den här bussen som för oss mellan hotellet och arenan, vi har haft några rep. Och så sitter vi och pratar om någonting som är viktigt, och sen bara flyger han upp och bara, titta, en indisk restaurang, alltså någonting som inte har någonting med konversationen att göra. Ja. Jag vet inte om det är
det
inte
heller låter så fett. Nej, man har ändå sett det förr.
Nej, ja, jo. Men, och då tänkte jag, är det det där man som är ADHD, tänkte jag då. Ja. Och det tror inte jag att jag har. Men jag kan inte heller sitta still. Alltså jag har ett badkar hemma som jag har badat i en gång i 5 minuter tills jag insåg att det här var skittråkigt. Och typ så här, är jag utomlands, då jag kan inte hänga på stranden en hel dag om det inte finns diverse aktiviteter som typ kortspel och tennis och liksom, alltså bara grejer att göra. Mm. När jag var liten och var utomlands med familjen, då var det bestraffning för mig att sitta och vara på stranden en dag.
Ljudet av ett hotellkort som öppnar en hotelldörr till ett nystädat hotellrum är otroligt märkligt i det att det både är uppkåtande och laxerande. Du vet inte om du vill runka i sängen eller drakskita på toa.
Nej.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt, som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män, alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. och det här varumärket då som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days och som du, Felix, ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så, och med, kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen, verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Hör talas om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. Mm. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjortan man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de kommer till nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, det är ju en grej med linneskjortor, tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar, tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts, såklart. Nya gröna, jättefina. Ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack Volt som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket.
Du fick aldrig covid i Musikhjälpen-buren, bara vad man inom vissa kulturer kallar en helt vanlig bondförkylning, och det fanns en ganska stark irritation från din sida kring hur public service ögonblickligen bändade over för Folkhälsomyndigheten och skickade hem dig och Oscar Sia. Men den här irritationen fick åtminstone exakt det utfall du någonstans hoppades på, nämligen en försäkran om att både du och Oscar skulle få en ny chans att ratta burskutan 2022.
Alltså irriterade fel term. Frustrerad och förbannad är rätt term. Det var också skillnad på mig och Oscar. Oscar åkte hem 2 dagar innan mig. Mm. Och han hade feber. Och han var, alltså, såg att han var sjuk. Jag var lite täppt i näsan och lite rinnig. Problemet var...
Du var ändå arbetsför.
Jag hade kunnat vunnit paddel-SM typ. Alltså jag fattade SVT för att man såg att jag var snuvig. Jag var typ liksom röd vid nosen för jag hade snytit mig så mycket. Men jag mådde inte dåligt. Jag sa till dem, jag bara, låt mig sova här i 2 dagar. Och sen så kör vi. Jag är kvar. Jag har en liten teori. Men kontenten också att de var tvungna att skicka hem mig. För det fanns inga PCR-test i Norrköping. Så jag var tvungen att åka hem. Och sen efter man har testats, även om man är negativ, så ska man vara utan symptom i 48 timmar.
Bräcklig i produktionen. Det var ha lite tester redo. Det kan
men,
ju hända.
Men jag gjorde ju en snabbtest. Men de måste ha PCR. Kontenten var att det gick inte rent logiskt.
Du borde ha en sjuksköterska standby typ.
Nej, men det hade de. Men de hade inte PCR-test. Nej, jag vet inte vad det är.
Konstigt på något sätt.
Det är väl politik också. Men, så jag förstår SVT till 100%. Men jag var ju också väldigt ledsen för att man var ju så jävla i det. Jag var liksom så här, jag är på mitt jävla mission nu att göra världen till en bättre plats och underhålla svenska folket samtidigt. Jag har liksom preppat för det här mentalt i ett halvår. Jag vill inte åka hem. Så att jag var ju arg och skrek och försökte verkligen få vara kvar. Men det är liksom regler och jag fattar ju det också. Och jag hoppas verkligen att vi får göra det igen. Mm. Men jag är överviktig och man äter ju ingen mat när man är där. Och man lever, alltså dricker kopiösa mängder energidryck, Red Bull, Nocco, allt och fan det. Och äter soppa. Och man får inte sova så mycket heller, för att man sover ju i buren. Mm. Så du hör ju allt, även om det är ju sån här, det är ju så att containrar, så man har sett så här, containrar som byggarbetare kan bo i. Det är en sån man får till sitt förfogande. Barack, exakt. Och jag skickade en bild på mitt rum till en polare och han bara, gör du musikhjälpen eller sitter på Kumla? Det tyckte jag var kul. Men då så hade jag någon, efter min första sändning 6 morgonen, så gick jag hade sänt från 20.00 till 6 morgonen med en timmes paus vid 23. Så jag är dödstrött och vill sova. Jag vill bara äta, men det får jag inte. Så jag lägger mig och sover. Jag får sova 4 timmar. Och klockan 10.00 så kommer rockbandet Speedway. Och de spelar så superhård rock. Death, någonting. Så jag säger fan, döda mig. Så att jag tror att i och med att jag också är överviktig, så tror jag att det fanns en risk att jag skulle typ kunna få en hjärtinfarkt. Alltså jag vet inte varför jag har fått för mig att det är så man får en hjärtinfarkt. Men jag kan bara tänka mig att det var inte lätt.
Vadå, att skulle vara undersövd och undernärd då? Och att Speedway skulle utlösa en hjärtinfarkt?
Inte Speedway specifikt, men bara liksom stressen och att utsätta sin kropp för det i kombo med alla kemikalier som är de här dryckerna.
Men tror du att SVT tänkte så, eller tänker du, är det här en egen tanke?
Nej, jag tror att det var ödet liksom. Det var gud av något slag.
Du har rökt cigarr iklädd dyr päls.
Svar nej.
Omständigheter blir inte mer försvårande än när du går hem med en tjej, ett plötsligt pettingfönster uppstår och du ska navigera i situationen där du inte på något vis vill tappa tempo, men samtidigt känner dig tvungen att snabbt lirka av 4 tunga ringar från högerhanden.
Vad är petting? Jag fattar ingenting.
Petting är alltså, ja, det som är ett fruktansvärt begrepp kallas för fingerpullning.
Vadå, att jag ska pulla någon och måste därför stressigt ta av mig ringar?
Ja, precis. Det känns som att det händer dig.
Jag har ju alltid ringar på mig.
Även då, så att säga.
Jag har ju alltid, eller alltså, jag har ju dem på mig och sett av med dem.
Ja,
och det kan väl ha varit så att någon gång har det varit anledning till att jag tagit av mig ringar, antar jag.
Ja, jag tänker att det här är någonting som händer dig och det försvårar ditt liv.
Försvårar ju fel här, det är bara att ta av sig ringarna. Okay, okay. Men ibland så kan fingrarna svullna upp, typ om man knökar och sånt. Och då måste jag säga, vänta, jag kommer strax. Och så får man gå in på toan och ta sån handkräm och så får man ta dem.
Aha, okej. Okay. Så det finns en lösning då?
Det finns inga problem i livet här, bara lösningar.
Okay. Så att om du tappar tempo där så är inte det ett problem för dig?
Nej, herregud. Nej. Men jag undrar, hur mår du? Jag försöker tänka så här, hur långt har du tänkt i livet?
Om jag du tänker så här, på allt.
Nej, men så, jag försöker bara tänka så här, det är en sån sjuk tanke. Av alla tankar man kan tänka. Så är det så, okej, om man tar hem en tjej och ska petting, vad du nu kallar det.
Det kallas petting, det är inte jag som har kommit på det.
Men bara så, det vad du har tänkt dit, det är fascinerande.
Det är med, jag tänker på mycket saker.
Du ska få Gunnels nummer.
Du minns stunden då du insåg att fan, i det här samhället finns det egentligen bara ett sätt att komma undan med att bära hatt, nämligen att bli artist. Och där och då bestämde du dig, det var artist du måste bli.
Nej, jag bärde hatt innan jag var artist. Det sjuka var att jag var på NK Hattbar, det här var 12 år sedan. Jag var på NK Hattbar och jag bara, jag vill ha hatt, men jag vet inte riktigt om jag passar hatt. Han som jobbar där som följde mening, det finns en hatt för alla. Mm. Och sen efter
han
det,
jobbar också på NK Hatt.
Det är korrekt. Bar, ja. Och sen så hittade jag en hatt och den var otrolig, en brun hatt. Men sen efter det så har jag lärt känna att det finns en hattmakare som heter Hat and Hats. En kille i Borås som gör hattar. Liksom, han gör hattar. Det är en sån
smal... Stinker spons här?
Nej, jag har fan betalat för min hatt. Eller produktion, typ de tv-program
företaget.
Som jag
har
haft. Ja, nej, eller de tv-program som någon jag har haft hatt. Någon har betalat det. Men det är oavsett vad det är, hattar, jag kan ha så konstiga solglasögon på mig. Det är en fråga om inställning.
Du har aldrig sett en partiledardebatt?
Jo, det har jag. På YouTube.
Men på YouTube?
Ja, det var något som SVT laddade upp.
Okay.
Men jag kan ingenting om politik.
Nej. Röstar du?
Ja. Ja. Men jag är inte så insatt. Jag frågar någon som är insatt. Ja. Jag kanske borde vara mer insatt.
Ja. Är du mer till vänster än till höger?
Nej.
Du är mer höger?
Ja, jag vill, ja. Mm. Det var någon som sa, de här vill inte att man ska betala mycket skatt.
Ja, okay,
och skatt betalas. Kung och fucking fosterland. Okay. Nej, jag är inte så insatt. Jag tror också att de ljuger så jävla mycket till politiker. Eller det är så jag har förstått det.
Mm.
Och att det lovar saker till höger. Alltså, så här, det är som att prata med en säljare. För att om jag skulle gå och lyssna på någon som är vänster och som argumenterar för sin sak, då kommer jag gå därifrån och bara göra rösta vänster. Skulle jag därefter gå till någon som är åt höger och som pratar för sin sak, de är säljare, de har bra pitchar bara. Mm. Så att de trycker ju liksom på humana punkter som ofta är så här ganska svåra att säga emot. Och sen så bakar de in sin egen agenda. Det här är bara vad jag tror på. Jag har ingen jävla aning.
Nej.
Men det är den bilden jag har av det. Men,
ja, men det stämmer i viss mån. Fast ja, det är en ideologi.
Ja, exakt. Men det är också så att jag, samtidigt som jag inte, och eftersom att jag inte är så insatt, så pratar jag aldrig politik. Jag yttrar mig aldrig om politik.
Det faktum att din podcast distribueras av bolaget som delvis ägs av Alexander Pärleros är inget du känner något megabehov av att skylta med i tider som dessa.
Alltså Pärleros är en speciell man. Framförallt efter den här Joe Rogan från Wish-varianten som han drog till med.
Precis.
Men han, alltså, jag tycker han gör ett enastående jobb med Framgångspodden. När det kommer till, det är liksom, de är 500 avsnitt in. När man har, alltså du som du om någon borde ju veta att det svåra med att ha en podcast, det är att upprätthålla den. Alltså det här, jag är inne på min tredje podcast. Det här är första podcasten som någonsin har tagit sig till säsong 2. Sen så här, så jag tycker han har byggt en plattform som är väldigt imponerande och allt det här. Men han som intervjuare, där tycker jag att det finns folk som är duktigare.
Mm.
Jag har också intervjuat väldigt mycket människor och förstår mig på konsten att intervjua någon. Det är inte bara att sätta sig och ställa lite frågor, utan det handlar om så mycket mer. Få folk att sänka garden och förstå sig på dem och jada, jada, jada.
Mm.
Och sen så är han ju väldigt speciell på sociala medier. Med typ det här senaste då. Som är så här, jag förstår inte hur man orkar. Och det kändes som att han gick från 0 till 100.
Mm.
Joe Rogan är inte förvånad. Han är ju ganska så här. Alltså han har väl alltid sagt att han inte tycker man ska ta vaccin till exempel.
Mm.
Men det känns som att Pärleros
såg en möjlighet.
Ja, men han är ju 0 till 100. Sen vet jag inte så insatt. Jag har ju bara sett liksom rubrikerna. Men även innan det så tror inte jag att jag hade skyltat med att han äger det bolaget.
Det är inget man skyltar med, bara punkt.
Nej, alltså, man vill det. Inte jag. Nej, jag nöjer mig med så.
Du vill egentligen inte ha en jättekaktus, men du kände att det passade in i den medvetet lite nyrika och obegripliga inredningsstil du försöker anamma.
Nej, jag köper det som är snyggt. Jag är också värdelös när det kommer till inredning. Men jag har en puff som ser ut som en knut.
En puff?
En puff, som man har bredvid en soffa.
Mm.
Som är inte så skön att sitta i. Den kostar lite mer än vanliga puffar.
Vad kostar den?
Men inte så, typ så här 8000.
Mm.
Men den är jävligt snygg.
Ser ut som en knut.
Jag ser ut som en knut.
Du har fått mycket kritik för att du prioriterat karriären framför relationer. Och det var först när du förlorat den enda relation du vid närmare eftertanke egentligen värderat över karriären som du insåg att detta faktiskt var sant. Men då var det för sent.
Syftar du på min romantiska relation?
Ja, precis. Kärleksrelationer.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag har prioriterat karriären, och för mig har det alltid varit en självklarhet. Men jag prioriterade inte bort karriären när jag var i relation. För jag gjorde liksom Let's Dance när jag var i relation och kom ändå tvåa, så någonting, på något sätt fick jag det att funka. Men det handlar också om att säga, jag har en teori om att så här, om jag säger till någon att jag har inte tid att ses, så är det ett sätt att säga jag vill inte tillräckligt mycket för att det ska vara värt att prioritera. Men en kärlek, jag är ju också kär i kärleken och tycker det är väldigt fint att vara med någon. Och jag trivdes väldigt bra i rollen som liksom pojkvän, och jag tyckte, jag vill tro att jag gjorde den bra. Så att jag prioriterade ju min dåvarande flickvän före jobb stundtals. Men det var hälsosamt. För att det var jobb jag kunde göra sen. Det var ingenting som behövdes göras nu. Och jag jobbade, alltså det var så här jobbgrejer som jag inte dör utan. Så jag tycker inte det gick ut över min relation riktigt, eller över min karriär alls.
Men fick du för kritik för det?
Nej.
Nej. Hon såg det inte så heller?
Nej.
Ibland känner du att du har en ängel på ena axeln och en speljävel på den andra.
Alltså en djävul typ?
Ja, spel, alltså speldjävul, som är att du har speldjävulen i dig. Alltså betting.
Jaha, nej.
Ja, inget alls.
Jag spelar aldrig. Väldigt sällan. Ja. Alltså jag bettar aldrig på så här fotboll och sånt. Så mina polare kan göra det, så jag lägger kupong.
Men du skulle kunna ha lagt typ 100 000 på bitcoin?
Nej. Jag ska aldrig lägga så mycket pengar på något jag inte förstår mig på.
Du har blåst pilar genom såna där rör.
Så här.
Ja.
Nej.
Ibland känner du att du flyttade hem från Dubai i grevens jävla tid. PK-snaran hade precis börjat lägga sig till rätta runt din hals, men ännu inte hunnit dras åt på ett sätt som försvårat för dina karriärmässiga luftvägar.
Alltså med att bo i Dubai, menar du? Mm. Nej, jag har aldrig känt så. Sen så vet jag att det inte är liksom Guds näste. Alltså så. Det är liksom, finns mycket mörker som har med Dubai att göra. Som är liksom så här, det märker man om man bor där. Med så här, folk från typ Pakistan, Bangladesh, Indien som kommer dit och jobbar under liksom hemska förhållanden och kör typ så här, jobbar med bygg eller med taxi och jobbar så 12 timmar om dagen och får jättelite betalt. Det är bara att kolla på nu när det ska vara världsmästerskap i Qatar. Det är också ett jävla liv om liksom att så här, alltså det, och jag kan bara föreställa mig hur illa det är. Men jag visste också någonstans att så här, alltså folk, det är inte som att folk kommer sluta åka hit om jag flyttar hem eller om jag bor här. Jag tänkte aldrig på det alls faktiskt. Jag tyckte det var hemskt. Det var jättehemskt stundtals. Men man stänger av sånt efter ett tag. Det är som när man åker, jag var i Tanzania en gång. Och det var första gången jag fick se fattigdom på riktigt. Och där och då så fick jag en klump i magen och bara shit att vissa människor inte har tak över huvudet. Men sen så kommer man hem och sen så glömmer man det, om jag ska vara jätteärlig. Mm. Och det är jävligt hemskt, men det är lite så livets lotteri antar jag. Men nej, svaret är nej, jag har nog aldrig tänkt så, utan tvärtom, jag kan sakna det bara ibland.
Det satt långt jävla inne, men till slut blev även du lite trött på Ed Sheerans Stockholmsvistelse.
Nej, jag är jätteglad för hans Stockholmsvistelse.
Den pågick länge,
men jag tyckte
evighet.
Nej, jag brydde mig inte. Jag är bara glad jag fick träffa honom, jag fick intervjua honom, jag fick bara stå och snacka skit med honom. Ja. Och jag hijackade honom till en YouTube-video. Mm. Så att jag var jätteglad över hans ankomst.
Ja, tjänar dig väl.
Ja.
Det man möjligen saknar i självkänsla kan man försöka ta igen med Instagram-bilder från business class-flygningar.
Jag flyger inte business ofta. Jag hör vad du säger, jag fattar frågan. Jag har bara flygit business en gång och första klass en gång. Och det var samarbeten när jag gjorde YouTube-videos. Men jag tror att det finns ett ständigt tappert försökande av att fylla det. Jag har ett otroligt självförtroende. Jag tvekar aldrig på mig själv. Väldigt sällan. När det kommer till en prestation. När det kommer till att jag ska göra vissa saker. Men samtidigt så tycker jag inte att jag är värsta grejen. Och det håller mig jordnära. Det håller mig liksom... Alltså mina kompisar är så här, alla vet vem du är. Jag tycker inte det, alltså en del av mig tycker det jag har åstadkommit är helt otroligt på 4,5 år. Men en del av mig tycker också att du kan mycket bättre. Jobba på. Och jag tror att det är så jävla sunt att jag är mitt största fan och min största kritiker. För att då blir man aldrig bekväm. Jag blir aldrig nöjd. Hade någon sagt till mig för 3 år sedan att jag ska programleda Idol, Melodifestivalen, komma två i Let's Dance och leda Musikhjälpen på ett och samma år. Då hade jag bara, fy fan vad coolt. Nu har jag gjort det. Och jag tänker att jag hade kunnat gjort mycket bättre. Med facit i hand.
Mm. Mello, kunde du få leda? Vad ska se?
Till exempel en rond 2. Ja. Men det är liksom... Jag vet inte, jag kommer inte ihåg frågan.
Det faktum att du i intervjuer pratade så mycket om din viktnedgångsambition var ett medvetet sätt att applicera ytterligare motivation och press på så vis att ett eventuellt misslyckande skulle leda till ännu mer självhat.
När jag har pratat om min viktnedgång så är det för att jag är stolt över det. Sen så liksom, alltså jag gick ner nästan 40 kilo. Eller jag gick från 150 till 110. Sen gick jag upp till typ 128. Nu är jag nere på typ 123. Så nu är jag på väg ner igen. Men när jag började gå ner i vikt, då var det bara för att jag sa shit, jag kommer dö snart om jag inte tar tag i det här. Sen så blev det att jag kunde inspirera.
Var det, alltså inbjöd du dig själv eller var det någon läkare som
Nej,
sa det?
Nej, det var jag som, jag, eller det var så rent. Alltså, jag vägde jätte, jag var ju, alltså jag snarkade när jag var vaken typ. Det var liksom osunt. Och jag kunde inte gå upp, för, alltså såg jag en trappa. Min hjärna var automatiskt, okej, finns det någon annan väg än den här trappan? Alltså så, och så det liksom, ska inte vara, jag är 28 år gammal. så mycket sånt som gjorde att jag bara, nej, nu får jag fan skärpa mig. Men sen så gick jag upp under 2021 för att jag jobbade som en häst. Eller det är min ursäkt i alla fall. Men nu är jag tillbaka. Men jag insåg på vägen att jag kunde hitta olika saker som motiverade mig hela tiden. Ibland så var det så att jag bara ville vara snyggare. Ibland var det så att det blev fett bra content. Ibland var det så att jag drog in så här samarbeten. Alltså att det blev omsättning i bolaget. Mm. Ibland var det att jag fick snyggare brudar. Alltså jag hittade alltid olika saker. Men det som motiverade mig mest var kommentarerna. Och meddelandena som jag fick av folk som bara, du har visat mig att det går, nu kör jag också. Och folk som är så här, jag har aldrig svarat, men ändå fortsätter de höra av sig och uppdatera mig. Och jag läser och älskar det. Och skickar före och efterbilder och så här, är superengagerade. Och jag tycker det är skitfint. Och jag tror att det var typ mer nice än att gå ner i vikt i sig. Mm. Att kunna förändra folks liv till det positiva. Så det är jag väldigt glad för. Och det är liksom, det är...
Så det var inte så att du kände att genom att vara öppen med det så blir det ännu mer press på ett sätt, för att om du då inte lyckas så kommer ju alla liksom veta att du har försökt men inte klarat av det.
Jo, absolut. Jag tänkte mer att så här, om jag lyckas med det här, då kommer det vara så jävla fett. Om jag också dokumenterar det och sänder det som jag gör. Men det var inte för en rädsla av att misslyckas.
40 kilo är så jävla mycket ändå.
Det är väldigt mycket.
Ja.
Det är ett maraton som sagt, inte ett sprint. Det handlar om att hitta en livsstil och det är typ det jag kommer närmare nu. Det var därför jag också gick upp 15 kilo efter jag gick ner 40 kilo.
Du minns alla din ungdomspartier av spelet Twister, hur uppkåtande du fann det svankfrämjande fyrfotarupplägget och hur ditt boxershorts motarbetade praktstånd en krängde hit och en krängde dit i en svällkroppig mardröm.
Jag kommer bara ihåg att jag tyckte inte Twister var kul för att jag var smidig som en frys från smägg.
Okay, ja.
Så därför så...
Du deltog inte?
Nej, jag duckade. Jag var den som snurrade på den här grejen.
Du är medveten om vilken råvara och framgångsfaktor din glädje i allmänhet och ditt skratt i synnerhet är. Men allt eftersom temperaturen i din karriär stiger har det där också blivit lite av en belastning. Och ibland kan du känna att även om du någonstans alltid varit lite av en gråtande clown, så har du tidigare varit en gråtande clown med en fas på clown. Och nu börjar fokuset skifta lite till gråtande clown med en fas på gråtande.
Nej, jag tror på... Alltså jag vet att jag är den bästa versionen av mig själv och den bäst presterande versionen av mig själv när jag är på bra humör och är glad och inte har någonting som dränerar mig. Alltså det kan vara vad fan som helst. Alltså någonting så här, om jag har bråkat med min tjej eller mitt ex eller vad fan det är.
Mm.
Så länge jag inte har någonting som jag oroar mig för eller dränerar mig, då är jag glad. Och är jag glad, då är jag mitt bästa jag och då presterar jag som bäst.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad frågan var.
Men, finns det en baksida till den glada person som man ofta ser med det? Att du, kan du ha dagar då du bara ligger hemma och mår skit?
Nej.
Du har aldrig det?
Jo, men då spelar jag paddel.
Den enda fågel du känner igen på bild är hackspett och kanske svan.
Jag känner inte igen hackspett. Kråka känner jag igen. Och svan känner jag igen. Duva känner jag igen.
Uh-huh.
Vad heter de? Uggla känner jag igen. Det är så coola fåglar.
Ja. Uh-huh.
Men jag är inte en fågel.
Kråka är inte så cool though.
Nej, men jag är heller ingen fågelskådare.
Nej, det.
Det är som träd. Jag vet fan vilket, jag vet hur gran ser ut. Men tall och ek och allt det resten, det är samma.
Björk, sätter du en björk?
Nej.
Det gör inte det.
Jag gör fan inte det.
Nej. Det är otroligt.
Jag är inte så ofta i naturen heller.
Nej.
Jag håller mig så i stan.
Hotellrum
är lyx.
Du har inga omedelbara problem med kypare som säger samma lika, frågetecken, när de plockar ditt ölglas.
Kunde inte bry mig mindre. Och jag förstår inte hur lite pågår i ens liv om man blir arg på en sån sak. Det är ju bara att säga ja eller nej. Det är ju för fan trevligt. Är det en grej att folk tycker det är fel och säger samma lika?
Jag skulle inte gå så långt att säga att det är en grej, men det är ett beteende som man kan värdera.
Vadå, jag tycker det är ganska schysst.
Ja.
Vadå, det är ett påtår?
Ja, det var det jag kände också.
Aha, jag trodde om det var i negativ benämning.
Nej, du har inga problem med det här.
Ja, nej, jag har absolut, kör på.
Ja.
Jag dricker inte så mycket bärs dock.
Vad dricker du då?
GT.
Jaha, bara?
Jag älskar GT.
Gurka och sånt?
Ja, gurka, ingen peppar.
Inga peppar?
Nej, bara gurka.
Ja.
Det är lite som varannan vatten. Det är väldigt friskt, det är korrekt term.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
När du är i en seriös relation finner du det lite knepigt att navigera i vilken typ av tjejselfies man egentligen får lajka på Instagram, och du kan inte påstå att du riktigt fått grepp om det än.
Jag vet exakt vad jag får lajka inte. Jag utgår ju bara från vad jag själv tycker är rimligt. Alltså, sen är alla olika. Men är jag i relation, då kommer jag inte gilla bilder på brudar i bikini. Liksom.
Nej.
För att det hade inte jag velat att, om jag hade haft partner. Mm. Eller typ tjej man har varit med. Det känns också onödigt.
Mm. Ja, och, då har du en kompass.
Ja. Sen behöver man tycka, sen är allt individuellt också. Vad man själv tycker är liksom rimligt och inte. Jag vet att jag är tillsammans med någon och den gillar bilder på folk den har varit med. Då kommer jag bli ledsen av det. För att jag undrar varför. Vad får du ut av det? Vad är det för bekräftelse du söker du inte får ut av mig? Och för vissa människor så är det ingen grej alls. Det är bara någonting man gör och inte tänker på. Men jag får ju, det sätter ju igång hjärnspöken i mig direkt. Mm. Och därför skulle inte jag göra det.
Har du svartsjuka i dig?
100%. Inte på en osund nivå. Eller inte på en osund nivå som märks för min partner. Men jag kan övertänka grejer så in i helvete. Och sen så bryr jag mig väldigt mycket. Jag är väldigt extrem i att om jag tycker om någon, då tycker jag om dem till allt. Alltså jag dör för dem. Men å andra sidan, tycker jag inte om någon, då är det som att de inte finns. Så det är väldigt svart eller vitt. Och då betyder allting någonting. Sen är det väldigt sällan folk når liksom den nivån, eller vad man ska kalla det. Mm. Alltså där de kommer in så djupt på mig att jag är så här, okej, nu är jag beredd att ta en kula för dig.
Vad är det för grejer du ältar då när du ligger hemma och övertänker?
Det kan vara så mycket. Alltså det kan vara mycket skit som inte... Gunnel sa en väldigt bra grej till mig. Hon bara, de här grejerna som du oroar dig för. Hon bara, hur mycket av det har hänt? Jag bara, ingenting. Hon bara, exakt. Och det tänker jag på varje gång jag svävar iväg, som jag kan tendera att göra med mina katastroftankar. Men jag vet inte, alltså det kan vara allt möjligt. Jag spelar upp scenarion i mitt huvud och det är bara mörkt. det är en del av vad relationen inte saknar. Kan jag säga.
När du säger, men jag ska inte klaga, har du ofta redan hunnit klaga en hel del?
100%. Det är därifrån jag ska inte klaga. Det är så, alltså, eller, det är...
Doften av riktigt tjejigt tjejbalsam har domkraftsliknande effekter på din penis.
Nej, men doften av kvinna överlag är otrolig.
Hur doftar kvinna?
Fräscht. Mysigt. Närhet. Det är ju, alltså så här, det är, typ så här, om en tjej har lånat en tröja, en hoodie, en tjej som man tycker om gärna då. Och så tar man på sig den och så känner man doften av henne. Det är fan vägen, då blir jag fan kär. Lite så. Det är fint.
Ju kändare du har blivit, desto mer oblyg har du blivit inför att vara den som bryter stilla eller bubbelstilleståndet som alltid lägger sig runt bordet när kyparen ställer frågan och alla bara väntar på att någon ska våga säga stilla eller bubbel, vad fan som helst.
Jag har aldrig brytt mig. Jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att liksom vara den som... Alltså jag hatar oklarheter.
Jag menar.
Alltså det kan vara så här, typ om jag är utomlands, jag känner väldigt mycket folk som jobbar nattklubb utomlands. Och ibland, eftersom att jag har lite följare på Instagram, kan jag få så complimentary table. Och då vill jag vara säkerställa...
Det vill säga att bord massa gratis sprit.
Ja, och då vill jag vara säkerställa innan jag börjar dricka den spriten att den är gratis. Och att den är liksom complimentary och allt vad fan det. Så då kan jag kolla det några varv för att sen inte behöva bry mig. Så att, och det var bara ett exempel, men det är samma sak så här. Jag gillar att bara att det ska vara tydligt vad det är för premisser vi har att göra med här. Mm.
När det var dags att skriva prov i skolan fyrade du alltid direkt av det där stönet som skulle signalera inför alla i klassrummet att du inte kan en enda fråga på det här provet.
Jag var bra i skolan innan jag hoppade av gymnasiet. Mm. Jag hade bra betyg. förutom i matte. Matte var jag jättesvårt för. Och idrott, för att jag var aldrig där. För att det var 7 på morgonen i Bromma typ. Men jag gick på gymnasiet mitt i stan, så var det jättekonstigt. Men sen började jag jobba. Och sen så insåg jag att jag var för smart. Eller det är det jag intalar mig själv. Men...
Var du för smart för gymnasiet?
Ja. Eller så här, jag upptycker ingen ska hoppa av gymnasiet. Men jag ångrar inte att jag gjorde det. Men det var inte så att jag var skoltrött. Alltså min studievägledare sa hoppa av. För att jag hade liksom belägg till varför jag ville hoppa av. Jag skulle bli delägare för ett företag som jag jobbar för. Så, här. Så att jag hade en plan. Det var inte att jag bara, jag orkar inte gå i skolan. Ja. Tvärtom, det var kul.
Du blev delägare när du var tonåring då?
17, ja.
Eller, vad, det är lite Alexander Perleros resan på ett sätt.
Jag vet inte vad han har gjort för resa.
Ja, men det är inte han, jag heller, men det känns som att han har gjort sånt. Han började tidigt.
Han säkert. Ja. Han, alltså, han är väl en entreprenör av något slag. Ja. Men jag ångrar inte.
Alltså inga jämförelser i övrigt, jag bara kommer tänka på det.
Nej, men jag ångrar inte, men jag uppmanar ingen till det. För att om det skiter sig, då har inte jag jättemycket att luta mig tillbaka på. Och det hade jag gärna haft så här med facit i hand.
Du vet inte varför det känns så nice att i intervjuer få frågan om vad du har på gång härnäst och svara att det är ett par jävligt spännande projekt som du tyvärr inte får prata om än. Men det har bara en air av framgång runt sig på något sätt.
Det värsta jag vet, det är att se följande Insta-story. Okej gänget, nu har jag precis haft ett möte där jag har ett stort big announcement, men jag får inte säga något än.
Ja.
Fuck you.
Skjut dem.
Fuck you. Det är så jävla taskigt att säga A men inte B. Jag har grejer som jag håller på, men jag håller på dem tills jag får berätta dem. Mm. Eller så, så här, drar jag dem vid förbifarten. Att säga, för att jag har svårt att hålla mig. Men det är inte ofta som jag liksom gör en grej av något. Så vad är syftet? Du får inte prata om det. Och desto, alltså det måste vara en jävla liksom supermacka som jag har i min liksom på gång för att jag ska börja hypa det i förväg och bara, jag får inte säga vad det är, men big announcement. Det är typ om jag skulle typ när jag var med i Mello. Nej, inte ens då. Då la jag upp en bild på Instagram från presskonferensen och bara, just det, nu är det dags igen. Alltså typ så.
Så Mello just dropped.
Ja, men typ, jag tycker det är, för grejen är att jag tänker på, det finns, jag vet inte nämna några namn, men det finns x antal profiler som tenderar att göra det här. Men det har inte hänt någonting. Vad var the big fuck? De pratade om det som att de ska run for president. Vad var det?
Mm.
Du skulle på semester typ. Jag fattar inte.
Nej.
Och jag blir arg för att jag vill att det ska vara något fett. Det. Jag blir så taggad, jag blir exalterad. Och jag kan skriva så här, berätta vad det är. Och de bara, nej du får vänta. Fuck you alltså.
Mm.
Säg ingenting då. Och sen så är det inte ens en big deal. Det är därför de aldrig kan berätta vad det är heller. Fan, jag blir arg.
Det är fruktansvärt.
Du träffar en öm punkt.
Ja,
Gunnel.
Du har gjort Raise the Roof-rörelser till högt pumpande musik samtidigt som du har haft sex bakifrån.
Absolut inte. Alltså du menar liksom så händer ja, upp i luften.
Så, ja.
Nej, man dansar väl inte när man har sex?
Nej, dansa och dansa.
Framförallt inte bakifrån, då har man ju, händerna har ju syften.
Ja, vad är det för syfte?
Ta tag i kropp.
Mm. Ja, det är bra. Jag tror att det, så här ska man
har du gjort det?
Nej, absolut inte.
Jag kan tänka mig att folk har gjort det.
Ja, en viss typ av människor.
Vem har sex till techno?
Bankmän, kanske.
Sådana som på Exit.
Ja, men typ.
Där har du riktigt exakt. Sådana aura.
Ja, exakt. Ja, Anis. Det var det hela.
Det var det hela, Erik.
Emil. För guds skull.
Fy fan.
Det ska vi behålla. Det
ringer jag Gunnar med en gång.
Exakt. Jaha, hur var det här?
Det här var trevligt.
Ja.
Det är kul för det är ett annorlunda sätt att få frågan på. Och ofta så svarar... Jag vet inte om jag gjorde rätt nu. Jag bara gick
på ja, men det gjorde du.
Alltså, du
ska bara reagera.
Du ställde ju en fråga som var inlindad i någonting annat än vad den faktiskt vad den riktiga frågan var.
Ja, ibland. Och ibland är det ganska straight.
Ja, typ det här med ringarna var ju ganska så. Men vissa grejer var ju liksom ett beteende som du frågade om jag hade. Mm. Men som är mycket större än det exemplet som var i frågan.
Så kan det vara.
Och det var väldigt intressant.
Mm.
Och jag vill jättegärna höra det här innan det sänds. Och få OK av min manager Robin Svensk.
Ja, måste du blanda in din manager Robin Svensk?
Ja, det kommer bli jobbigt för din.
Du som har så mycket självförtroende. Ja, du faller allt.
Det är en fasad allting.
Ja,
fråga Gunnel, hon vet.
Ja.
Hur tyckte du det här var?
Jag tyckte det var skitkul. Vi har aldrig sett, så det var kul att träffa dig.
Ja, det är samma.
Hur bra var jag på att fördomspodda dig. Hur rätt ute var jag, tycker du?
Alltså jag tror att du presterade typ lika bra som Alexander Pärleros hade gjort om han ledde samma podd.
Snälla.
Nej, jag skojar. Du, det var jättebra. Intressant. Jag var mer fascinerad av fördomarna i sig. Nästan på en nivå att jag frågade hur du mådde, tror jag till och med.
Ja. Jag mår bra.
Men det känns som du har ganska vild fantasi. Mm. Och det måste man ju ha om man ska ha ditt jobb.
Jag tror det faktiskt.
Men du var också ganska rätt ute ofta.
Ja, helt okej. På ett tillfälle tycker jag.
Men jag är inte så jävla hemlig. Så jag hur svårt är det, tänker jag? Jag är ju väldigt öppen. Jag spelar ju ingen annan än mig själv.
Nej.
I offentliga sammanhang.
Alltså, nej, det finns inte så mycket att avslöja kanske.
Nej, jag tror nog inte det.
Då, det är därför det kräver sin man.
Ja.
Det här. Men,
jag hoppas att folk tyckte det var intressant.
Jag hoppas det också, men det tror jag. Tack så mycket för att du kom.
Tack själv.
Detta har varit Fördomspoddens 158 avsnitt med Anis Don Demina, as ever klippt av Bobbe Nordfeldt och med Carl Björkegren bakom vignettnotbladet. Vissa kanske har noterat att det här avsnittet utkommer på en måndag, men resten av säsongen gäller onsdagar som publiceringsdag precis som vanligt. Maila mig på fordomspodden@gmail.com om du har något att bidra med, varför inte ett gästönskemål. I annat fall hörs vi på det här sättet hela vägen fram till midsommar, och det känns ju bara helt otroligt. Stort tack för idag!
Jag bajsar 4 gånger om dagen.